Vi inledde förra veckan, eller i mars, en ny tema för den här månaden. Eller för veckorna framför, kanske inte bara månaden. Fram till påsk. Helighetslängtan. Som knyter samman med det tema vi var inne i början av året. Vi pratade om själens längtan efter Gud, eller ett djup, ett ropa till djup. Och jag tänker att fortsätta det här med längtan, det skadar ju inte, för att vi längtar och vi sträcker oss alla nog efter någonting. Frågan är bara efter vad. Och vi alla formas efter någonting och formas av olika saker. Frågan är bara efter vad. Hur formas vi? Vad blir vi? Och det är ganska intressant att fundera, vad blir vi liksom om vi är kristna eller kallar oss kristna ett helt liv? Vad blir vi då? Blir vi någonting bara för att vi kallar oss för någonting? Men jag blir inte en Melodifestivalvinnare bara för att jag kallar mig det. Jag blir det om jag faktiskt gör det. Grattis, heja Vöre och heja Kai. Wow, det är så mäktigt att träffa Vörebor här idag. Det kändes så rätt på något sätt. Och jag tänker så här, nu är det är ju inte det vi är här för. Vi ska inte prata om det. Men jag tänkte bara på det att det här med att Gud är helig. Och att vi längtar efter något heligt. Det är ganska naturligt, för att det heliga är något som är annorlunda oss. Om vi bara skulle längta efter det som vi redan har. Eller längta efter det som vi vet att vi bara kan köpa oss när som helst. Då är det ju kanske inte en så djup längtan. Men om det är någonting som är långt ifrån vad vi är. Eller långt annorlunda. Mycket annorlunda än vad vi är. Då finns det ju på något sätt, uppstår det ett sådant här vakuum. En plats för längtan. Och det är den vi ska se på nu. Att hur ger vi liksom plats för den? Eller tänker vi att nu har vi fattat allt och nu är vi klara och nu är vi liksom allting är i sin ordning? Men ser vi på våra egna liv och riktigt ärliga, och ser vi på vår värld runt omkring oss och lite ärliga, så är ju inte allt i sin ordning. Eller hur? Man behöver inte vara särskilt smart eller ha högt IQ för att förstå det. Och för några veckor sedan så pratade vi om att Kristus Jesus, han ska bo genom tron, ska han bo i våra hjärtan, och vi ska få bli rotade och grundade i kärleken. Så när vi pratar om helighet, så handlar det inte om att vi ska sväva som några heliga, vi ska bli heliga för, liksom, för att det är bättre för oss själva att vi är heliga. Utan det har ju också att göra med att kärleken till Gud och kärleken till vår omvärld och våra medmänniskor ska få växa. Att Guds verk ska få ta plats i våra liv. Så att den som tänker att en kristen människa eller någon som tror på Gud är liksom långt frånvänd den här världen och man svävar på något moln. Ja, men då frågan, har den personen mött en kristen som faktiskt har mött Jesus? Jesus själv blev människa. Kom ner till jorden. Han blev som oss. Någon har sagt att gör som Gud, bli människa. Liksom, vi behöver vara människor. Det är inte det handlar om nu, att vi ska bli heliga och udda. Utan snarare betyder det att vi ska bli någonting helt annorlunda. Inte helt udda så att ingen någonsin kommer fatta oss. Men vi behöver förstå att det som är heligt, och vi ska gå in på lite definition här, så se om jag lyckas med det. Men jag tycker det är ett spännande tema, för att om vi, ju mer vi förstår att längta efter helighet, eller längta efter det som är så annorlunda, desto mer tror jag Gud får göra ett verk i oss, i våra liv. Och vi behöver inte göra någonting krångligt. Vi ska inte göra det här helighet till något krångligt. Vi ska snarare upptäcka hur enkelt det egentligen är. Det är inte något svårt. Det är inte något som vi blir. Det är inte något som vi gör en examen på när vi har läst väldigt mycket eller är väldigt liksom smarta i våra liksom kristna hjärnor. Det är ju inte det. Utan det är något helt annat. Det är enklare än så. Och vi behöver förstå vad Gud kallar oss till. Och jag tänker att vi kan gå runt ett helt liv och missa ganska stora poänger. Men där längtan finns, där finns det alltid en fortsättning. Om vi slutar längta, om vi slutar sträcka oss, då slutar vi också växa. Då slutar det, tror jag, hända saker i våra liv. Så därför är längtan viktig. Bara slå fast det så här i början. Och när längtan och hopp inte får plats, så då blir det ganska dunkelt i våra liv. Den människa som slutar längtas, slutar hoppas eller anpassar sig, bara tänker att det är som det är och inget kommer någonsin förändras. Det blir ganska deppigt. Och jag tänker att alla vet vad längtan är för något. Man kan relatera till det på något sätt. Man längtar eller strävar efter eller hungrar efter någonting som man ännu inte har. Det krävs ju ett visst mått av någon slags självdistans för att säga att det här har jag inte, men jag längtar efter det. Jag längtar efter att göra ett triathlon eller att vinna Melodifestivalen eller att bli en duktig trummis. Men jag måste ju våga erkänna att jag är inte riktigt där. För annars kommer det ju inte hända, annars blir det ju nästan omöjligt. Om jag aldrig sätter mig vid ett trumset eller aldrig anmäler mig till en tävling eller aldrig... Ja, ni fattar. Det kan vara längtan efter sommarlov. Jag längtar egentligen efter mer snö just nu. Får se om det händer. Jag ber inte för det, men ni som ber för sommarlov, vi får se vem som vinner. Men man kan längta efter att det ska bli, att man ska få ett jobb. Att en livssituation ska ordna sig. Att en sjukdom ska liksom lämna. En annorlunda livssituation. Man kan längta efter allt möjligt. Man kan längta efter att någon som ser en, någon som älskar en. En partner. Man kan längta efter ett barn. Man kan längta efter en vän. Och det här med längtan kan ju vara något jobbigt. Och jag tror vi behöver låta det bli lite jobbigt. För det är först när det får bli jobbigt för oss som vi, då ger vi som inte upp den där längtan. Utan då är vi så här, men okej, Gud, någonting måste ju som ske nu. Jag tänker inte acceptera det här. Och med helighet och att längta efter helighet. Vi måste ju fortsätta erkänna för oss själva att okej, jag är inte framme ännu. Det kan ju inte vara så här. Är det här Gud, är det här, är jag klar nu? Vissa av oss agerar ju som att vi är fullständigt klara och det kommer aldrig bli bättre. Men de som har lite självdistans eller någon vän som säger hur det verkligen är vet att men man är inte, vi är inte riktigt klara. Gud måste få göra sitt verk i oss. Annars blir det jobbigt. Kanske inte för en själv men nog för ens medmänniskor. Men när vi säger helighetslängtan så då är det just längtan efter det. Helighet. Vem Gud är. Vad är det för vits att vi kommer till kyrkan eller kristna om inte vi längtar efter mer av vad Gud är, vem han är. Inte bara vad han är, utan vem han är. Det är någon som har sagt att det, i Bibeln, det står ju inte liksom med dubbel, trippel betoning att Gud är god, god, god eller snäll, snäll eller nåd, nåd, nåd. Så Gud är helig, helig, helig. Det är där det finns en betoning och det är det vi behöver liksom sträcka oss efter och längta efter att förstå. Och att det får ta plats i våra liv. Men jag tänker så här, vad är då helighet? Och då backar man, vad är ens heligt? Så tänker jag att i vår tid, det lätta och ganska intetsägande svaret att ingenting är heligt längre. Jag vet inte om ni kan hålla med, men finns det någonting som egentligen är heligt? I vår kultur, i vårt samhälle, i vår tid. Vad är heligt? Någon kanske säger att ett liv är heligt. Eller någon säger att jag vet inte vad. Olika saker kan vara heliga. Men vad är på riktigt heligt i vår tid? Det är inte så mycket. Det är som att helighet finns ju inte med. Det är inget vi liksom har en sån stor vördnad för och faller på våra knän inför. Inte ens när vi lovsjunger Gud eller kommer inför honom så kanske det ens gör något med oss. För vi tänker att vi vet inte ens vad det innebär att han är helig. Jag hälsade på hos en kompis för ett tag sedan och hans son är väldigt förtjust i dinosaurier just nu. Och alla vet ju att de liksom är utdöda just nu. Eller så kanske det kommer förbli. Men de är ju utdöda. Men det finns ju någon fascination av det där som en gång fanns eller man har hört dem eller hittat bevis på. Och så tänker jag att helighet är ju precis motsatsen. Det är inte utdött. Gud är inte död. Men helighet har liksom ingen plats. Var finns det heliga i våra liv? Kanske det är liksom tvärtom att någonting som är udda eller verkar dött, som de här dinosaurierna, att de väcker snarare ett intresse. Att, men vad är det frågan? Men jag snackade med min kompis liksom 4-5-åriga son och han kunde liksom 100 olika dinosauriesorter. Jag tänkte att kan ens ett barn så många liksom ord i den åldern? Det finns en fascination för det där man inte riktigt känner till. Tänk om vi skulle ha det på samma sätt. För allt det här med Gud och med tron och med vem Jesus är och var fan kom. Men kanske den här frågan behöver väckas att vart har det heliga tagit vägen i våra liv? Och var finns det heliga i våra liv? Och hur får jag tag på det? Längtar jag ens efter det som är Gud i mitt liv? Och jag tänker det finns några ställen som egentligen säger lite mot varann på ett sätt. Men i Bibeln så står det i tredje Moseboken 11:44 att för jag är Herren er Gud. Ni ska hålla er heliga och vara heliga. För jag är helig. Och så står det lite senare i första Samuelsboken att ingen är helig som Herren. För ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. Men här ser vi redan den här bilden som målas upp att ni ska hålla er heliga för jag är helig, säger Gud. Här kan vi tänka det här gamla testamentet och det funkar ändå inte riktigt i mitt liv. Och vi vet ju alla att vi är inte särskilt heliga. Nej, men vi måste ju ändå låta det, liksom de frågorna komma mot oss. Att vad betyder det här? Och vi tar några liksom begrepps, vi reder ut lite begreppen här. Och det är alltid utmanande när man själv ska predika om något sånt här. Och man blir ju ganska nyfiken och skulle vilja lära sig mer. Men jag tänker att jag delar med mig lite av några insikter och så får ni, det finns de som kan massa mer och så finns det, man får ju läsa på själv om man har en bibel. Eller en vän som vet lite, kan ni diskutera. Men helighet, det är någonting, det heliga är något som är avskilt och annorlunda. Och det är en teolog som har sagt att allt som Gud gör är annorlunda jämfört med oss. Och det gör honom värd att beundra. Tillbe och beva inför. Detta innefattar alla aspekter av hans transcendenta storhet och moraliska fullkomlighet. Hans transcendenta storhet och moraliska fullkomlighet. Kanske det är därför vi har svårt att greppa det med helighet. För vi vet ju att vi är väldigt långt borta från det där. Det är inget som finns liksom i vår närhet. Det är ingen av mina kompisar som har liksom moralisk fullkomlighet eller en transcendent storhet. Vad betyder ens det? Jag kan fråga J.E. Packer, det är väl lite äldre språk kanske. Men det här finns ju något i det här. Så det heliga kan per definition, det matchar liksom inte med oss. Det heliga kan inte ha någonting med det icke-heliga att göra. Och eftersom Gud är helig så kommer det fram på flera ställen att därför måste hans folk vara heligt. Annars, om jag säger på ren svenska, så skiter det sig totalt. För att Gud, det matchar liksom inte. Om Gud är helig och hans folk ska komma inför honom så måste de vara heliga. Och det är här någonstans vi kan ge upp tanken på allt som har att göra med helighet. Och tänka att, men såna är inte vi. Då kommer vi in på ett annat, ett ord. Helgelse. Och ibland undrar jag, varför finns det inget bättre svenskt ord? För det, ibland vänder man bort blicken och stänger öronen för man fattar ju inte vad det betyder. Men nu ska vi försöka reda ut det. Stora anspråk här idag. Men helgelse, det är liksom en, jag har också kollat upp lite olika, jag har inga direkta källor jag angerat er, men den som vill kan fråga. Men en gudomligt formad karaktärsdaning. Ett fint ord, va? Att Gud formar karaktären i en människa. Det är vad helgelsen är och helgelse gör. Och som befriar oss från syndfulla vanor och ger oss samma attityder, intressen som Jesus. Och formar oss att bli mer lik honom. Så det är det helgelse är. Att det formar oss att bli mer lik det vi var skapade för. Att bli mer som honom. Att bli mer som den avbild han har skapat oss till att vara. Och helgelse kan beskrivas som en pågående förvandling. Som helt och hållet beror på och är möjlig på grund av Jesu verk på korset. Alltså vi blir inte heliga för att vi själv gör någonting utan vi blir det på grund av vad Jesus gjorde på korset. Och det är den stora skillnaden. Och på nytt födelse kan beskrivas som födelse, att man föds. Men helgelse kan beskrivas som att man växer. Man vill ju gärna växa efter att man har fötts. Ja, eller hur? Några håller med. Det är härligt att man har växt sedan man föddes. Men helgelse, det är liksom själva växten. Absolut, det är fantastiskt. Och vi behöver det. Vad vi vet att vi har liksom gett våra liv till Jesus och tagit emot honom. Men vad händer sen? Och det här sen, det är helgelsen. Helgelsen. Kan du minnas då? Okej, så genom på nytt födelse så skänker Gud en längtan som inte tidigare fanns där. En längtan efter Gud, efter helighet, efter att ära honom och förhärliga Guds namn i världen. Längtan efter att be, tillbe, älska, tjäna, ära och behaga Gud. Längtan efter att visa kärlek och vara välsignelse för andra människor. När vi föds på nytt så någonting börjar hända. Men det är väldigt lätt att snubbla på sig själv för att man är ju inte helig. Man är inte liksom färdig. Man har just börjat växa. Och ifall vi då börjar ge upp och tänker att vi nöjer oss med att vi är som vi är. Att jag är liksom en väldigt sur och dålig och tråkig medmänniska som får livet att kännas riktigt jobbigt för alla andra. För jag är ju ändå frälst. Okej, men det fanns, alltså frälsningen var att bli på nytt född. Men att växa, att låta den heliga ande göra något, att bli helgad. Helgelse. Helgelsen. Och för att klargöra det lite mer. Det finns två begrepp, och jag tror de både på engelska och svenska. Men justification och sanctification. Rättfärdiggörelse och helgelsen. Och rättfärdiggörelsen, det är att det är det som händer när vi tror på Jesus och tar emot vad han gjorde på korset för oss. Han tog våra synder, han gav sitt liv för oss för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är Guds verk för dig. Och sen helgelse, eller sanctification på engelska, att vara helgad, det är att vara avskild. Att bryta det gamla och forma något nytt. Och det här handlar om Guds verk i dig. Så det är två separata grejer. Så ifall vi missar den andra grejen, så kommer vi leva med en tro på Jesus och att allt han gjorde var fantastiskt för mig och viktigt för mig. Men det finns en annan halva, och det är allt han vill göra i dig, i mig. Och när vi pratar om helighet, så då handlar det ju inte om att vi blir lite bättre människor. Men jag tänker att ju mer Gud får göra sitt verk i dig och i mig, så blir vi människor som påverkar vår omgivning på ett helt annat sätt. För att det som har hänt i oss, som har förvandlat oss, det är Guds verk i oss. Det gör inte oss mer självupptagna, mer perfekta, mer att se heliga ut. Vi behöver inte se särskilt heliga ut. Det är inte så spännande. Det som är spännande är om Gud får göra sitt verk i oss, i dig. Och jag tänker det här bara en viktig, liksom, att separera de här på ett sätt och förstå att helgelse, det är liksom inget främmande och inget konstigt för någon slags avancerade kristna människor. Utan det är vad Gud vill göra i var och en. Förvandla, forma, bryta något gammalt och forma något nytt. Frågan som jag ställde till mig själv när jag funderade på det här var att, men ska vi då som vända oss för att leva heligt? Eller helgat? Eller liksom, det låter ju som så högt på något vis. Ska vi då vända oss bort från samhället och leva, eller ska vi leva mitt i det? Och jag tycker att Jesus eget liv är ett exempel på att leva mitt bland helt normala människor. Han blev människa, han blev kött och flyttade in bland oss, står det. Vi kan inte fly bort från allt som är fel, vi kan inte leva i en bubbla, och det är inte meningen. Men tänk om det skulle få finnas, istället för en bubbla runt oss, skulle få finnas en liten bubbla inom oss. Där det pågår någonting. Kanske inte syns. Du ser som sagt inte så helig ut. Och jag hoppas jag inte heller bara går runt och ser jättekristen ut. Tråkigt att få en sån komplimang, tänker jag. För det säger ju väldigt lite om min insida. Gud har inte kallat oss att avskärma oss från hela mänskligheten. Man kom för att visa på ett nytt sätt att vara människa. En ny skapelse. Och sen kommer några saker som tycks vara ganska säkert med vad Gud vill för oss. Både med sitt folk i Gamla testamentet, men också som Jesus sen kommer in på. Och han säger att i andra Moseboken 25:8 säger han att de ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Gud vill alltså bo mitt ibland sitt folk. Och sen säger han att i andra Mosebok 29:45 att jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. Så han gör ju anspråk på att vilja vara mitt ibland oss. Inte bara en avlägsen frälsare utan en Gud mitt ibland oss. Och säger Jesus själv i Matteus 18 och 20 att där två eller tre samlade mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så på flera sätt så är det som att Gud betonar att jag vill vara mitt ibland er. Så hela den här tanken om helighetslängtan och att bli någonting, det är inte att bli något udda, det är att bli annorlunda. För att Gud är mitt ibland oss. En ganska krass jämförelse, men den funkar ganska bra. Och det är solen. Om vi jämför solen med Guds helighet. Att Gud är helig. Det är svårt att förstå om inte man har kommit särskilt nära. Men det är inte så lätt att fatta heller hur farlig solen är om inte man har kommit så nära. Någon har bränt sig på sommaren. Jag har hört rykten om att Anders har bränt sig. Många gånger. Men det händer ju något om man kommer ännu närmare solen. Den såg ju för sig inte jättemycket farligare ut. Men om man kommer så här nära, eller ännu närmare. Solen är fantastisk. Den är ju upphov till, liksom, till varför det fungerar. Varför saker växer och varför vi... Ja, jag ska inte försöka gå in på allt om solen, jag kan ingenting. Men poängen är den att på ett visst avstånd så klarar vi oss. Men kommer vi nära så förgår, alltså vi förgås, vi dör, vi slutar existera. Vi blir en liten kolplupp som försvinner någonstans ut i en universum och bränns upp. Och på lite liknande sätt, Gud är helig. Och i närvaron av honom kan inget syndigt eller inget oheligt existera. Det går liksom inte. Och det här, jag kommer inte gå in på allt nu, men det är ju det hela Israels folk och med liksom temple och det allra heligaste i temple och allt hur det funkar där. Det är det handlar om. Det fanns en plats som var det allra heligaste dit, där Gud ville liksom visa sitt folk att hit kunde de, här kunde de möta hans helighet. Men det fanns ju regler, det fanns ramar, det fanns liksom en ordning för det. Och framförallt så var det ju väldigt, Gud var nog väldigt otillgänglig ändå om man jämför sen med när Jesus kom. Och tog sin boning mitt ibland oss på ett annat sätt. Hans helighet tog liksom plats på ett annat sätt i enskilda människor. Hans heliga ande kom i enskilda människor på ett nytt sätt. Men det får bli en annan predikan. Kanske passar den åt någon av våra andra pastorer som får gå lite djupare in på hela Israels folks hur de hanterade heliga, heligheten. Så här står det i första Johannes, att det här är ett budskap som vi har hört från honom och förkunnat för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Det här lägger liksom fingret på någonting. Vi behöver bli renade från all synd. För det heliga Gud, vem han är, kan inte umgås med det som är synd eller oheligt. Men det som Jesus gjorde var att ta vår plats. Så när vi bekänner honom och tror på honom, är iklädda Kristus som Bibeln beskriver, så är det vi bär på samma helighet. Och Gud själv bor i oss. Och det här var ju en game changer på alla sätt. Det här svängde på hela steken. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är därför vi inte kan existera egentligen med vårt mörker hos Gud. Han måste dela med det på något sätt. Och det gjorde han genom Jesus. Det gjorde han genom att skicka sin älskade son till oss till jorden. Han gav sitt liv på ett kors. Hans liv, han tog straffet för alla våra synder och misstag. Så att vi kan komma trots vårt mörker, trots våra synder, trots våra misstag. Men Gud är fortfarande ljus och inget mörker finns i honom. Så han har inte ändrat, han har inte anpassat sig. Han är fortfarande helig. Och säger han att ni ska vara heliga för att jag är helig. Och där kommer vi in på det här med hunger efter helighet. Att längta efter att bli liksom, att ära honom i våra liv. Att han inte ser, alltså han accepterar oss och älskar oss. Men han kan inte umgås med oss om vi befinner oss i vårt mörker. Vi måste liksom ge över det. Vi måste tillåta hans helighet att ta sin plats i våra liv. Och en del av oss har som testat på det och smakat på det och märker att Gud, du gör verkligen ett verk. Du håller på med något i mitt liv. Och för en del av oss så skulle vi verkligen behöva få se att det fungerar. Att han älskar dig och mig så mycket att han vill förvandla våra liv inifrån och ut. Och jag är övertygad om att orsaken till min djupa hunger, så jag skriver en R.C. Sproul. Jag är övertygad om att orsaken till min djupa hunger efter att lära känna Guds helighet är just den att jag inte är helig. Kanske det är just därför, för det finns en sån kontrast på hurdan han är och hurdan jag är. Och vi behöver tillåta oss att känna en längtan efter det där som inte vi själva är. Gud är inte udda, men väldigt annorlunda. Helighet är inte udda, men det är väldigt annorlunda från oss. Tänk att Jesus själv sa, så här ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Alltså att det är Guds namn som ska vara heligt. Det är hans namn som är, det är inte vi som ska bli primärt heliga. Det är inte han säger här. Utan far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Om det skulle vara bönen för våra liv. När vi vaknar upp på morgonen så Gud, jag ber att ditt namn ska få bli ärat. Att ditt namn ska få vara heligt i mitt liv och i min vardag idag. Vad skulle hända då? Jag vet inte. Testa så ses vi nästa vecka och kan vi berätta. Men vi är liksom skapade för den här heligheten i våra liv. Vi är skapade också till Guds avbild, står det i första Mosebok 1:27. Han skapade oss människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Och i första Mosebok 2:7 står det att och Herren Gud formade människan och blåste in livsande. Och människan blev en levande varelse. Det finns någonting av Gud redan i oss, men det finns också någonting av Gud som måste få ta plats i oss. Som ännu inte har ägt rum. Sen har vi exempel med Mose som kommer till brinnande busken och han hör liksom Guds röst. Kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Det händer någonting, det är ungefär som att han kommer närmare sig solen och någonting gör att han kan inte gå närmare utan att böja sig, utan att i vördnad till Gud ta sig sina skor. Och på samma sätt i Josua 5:15 står det, ta av dig skorna för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Och sen kommer vi in i Nya Testamentet. Gång på gång beskrivs, ni ska vara heliga för jag är helig. Och nu är ni befriade från synden och slavar hos Gud istället. Så då får ni helgelse som frukt. Så det är någonting som Gud ger. Det är inte så att nu ska vi arbeta stenhårt på att bli goda människor och producera det. Han frälste oss och nu är det upp till oss själva att göra resten. Nej. Utan det är som att vi kommer in på en slags samverkan. Okej, nu har jag gjort något för dig. Tillåter du att jag gör ett verk i dig nu? Och jag tror det är en pågående process, ett liv. Det händer inte så här, det händer över ett liv. Och sen det paradoxala här, det står att ni ska få helgelse som frukt. Det låter som att det bara kommer ner som en frukt till oss, eller som en färdig produkt. Men så står det också i Filipperbrevet 2:12 att ni ska arbeta med fruktan och bevan på er frälsning. Då säger du mitt i allt mot sig själv. Känns det ju som. Vad du arbetar. Jag är väl kristen. Jag tror på Jesus. Han har gjort allt för mig. Nu behöver jag inte göra någonting mer. Han har frälst mig. Nu kan jag göra precis vad jag vill. Om du kom till tro på en helig Gud. Då kan du nog inte göra precis hur du vill. Utan du vet att Gud är helig. Och tror att han är helig. Hela liksom livshållningen. Det är som inte att du flyger rakt in i solen som nästa. Utan vet att det är, alltså Guds helighet är. Det är inte vad som helst. Det är inte vardagsmat, det är inte udda, men det är väldigt annorlunda från vem jag är. Arbeta med fruktan och bevan. Nu kan det låta som att det gäller oss själva, att vi, att det är upp till oss, att det är helt och hållet hänger på oss. Och jag tror så att det är både och är sant. Det hänger på oss och det hänger inte på oss. Det Gud vill göra i våra liv, det hänger på ett sätt på oss. Och på andra sätt hänger det absolut inte på oss. Men om du inte vill bli mer lik Jesus, formas av honom, då tror jag inte heller kommer hända av sig själv. Det är inte så att det kommer blixt från himlen liksom att bli frälst och mitt i allt blev hela ens liv totalt förvandlat. Den som tror så har förmodligen inte sett sig själv i spegeln. Fast vi är människor och vi är ganska... Det tar som sin stund att få nya vanor, nya rutiner, nytt sätt att liksom rikta sitt fokus. Om Gud är Gud i mitt liv, vad innebär det för hur jag lever och vart jag riktar liksom min blick, vart jag lägger mitt hopp? Men utan vår medverkan så tror jag inte att Gud kan verka. Och utan Gud så kan vi inte bli vad vi är skapade för. Det behövs både och. Okej, nu kommer vi till dagens huvudtext. Och den här har vi skickat ut här tidigare i veckan också, så det hela sättet. Men första Thessalonikerbrevet 5:23. Det här är härligt, tycker jag. Så står det så här. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Må fridens Gud. Må betyder väl. Låt det bli så. Må. Må fridens Gud själv helga er. Så hela det här med att bli mer heliga eller längta efter helighet och låta det liksom förändra något i ens liv. Det är fridens Gud själv som ska göra det. Det är många motsägelser känns det som nu. För just sa vi att vi också behövs och det är, vi ska arbeta på vår frälsning. Men det är också fridens Gud som själv ska göra det. Och det är fridens Gud. Gud kommer med frid. Det är sån han är. Om du får någon annan känsla av Gud, så ja, då vet jag inte om det är Gud. För Gud säger här, eller här står det om Gud, han är fridens Gud. Och det är han själv som ska helga. Och pratade om den texten tidigare veckan, och Anders sa en bra sak. Men det var just det att det här handlar inte om ett asketiskt självplågeri. Att vi liksom ska pina oss själva att bli någonting. På grund av hur vi liksom agerar och gör. Och att vi ska plåga oss till något. Utan det här är fridens Gud som själv gör det här verket. Och det är inte halvt och tomt, utan det är helt och fullt. Helt och fullt betyder ju att det är fullständigt, komplett. Sen är det vår uppgift att ge utrymme för Gud att få göra något. Och där tänker jag vår vilja kommer in. Vad vill jag att Gud ska få göra i mitt liv? För om inte jag vill att han gör det här, eller att han gör någonting helt och fullt, jag tror inte han kommer göra det. Utan Gud agerar på, liksom, när vi ber, när vi har en bön och en längtan, så svarar han på det. Och fullständigt, det är liksom alla dimensioner. Här kommer räknas upp ande, själ och kropp ska bevaras hela. Det betyder ju att vi är inte ute efter att bara fokusera på anden eller på det inre livet eller bara på kroppen. Eller, nej, helheten är viktig för Gud. Och att få göra ett verk, inte bara djupt inne i hjärta som egentligen ingen kommer se, utan att få göra det på ett sätt så det påverkar hela vår människa, hela vår person. Gud är liksom en Gud av helhet. Han har skapat hela oss, ande, kropp och själ. Och bevaras hela. Så att ni är utan fläck när Jesus kommer tillbaka. Och jag tänker att det är utan fläck. Det betyder ju ungefär det här att men, ni ska vara heliga som han är helig. Och det handlar inte om att du blir helig för att du gör heliga grejer. Utan det handlar om att du tillåter Gud att göra ett verk där i ditt liv. I ande, kropp och själ. Helt och fullt. Och sen handlar det om att förlita sig och förtrösta på att han är trofast. Och här kan det gå lätt att vi börjar lita på oss själv. Att vi gör vissa grejer, att vi är hängivna, eller vi läser vår bibel, eller vi är i lovsången, eller med liksom engagerade på olika sätt. Ja, men det spelar inte så stor roll om inte Gud får göra ett verk helt och fullt i våra liv. Och inför Jesus är vi fläckfria. Vi är inte, i hans ögon är vi inte dåliga och syndiga och smutsiga, utan i hans ögon så är vi fläckfria och heliga om vi tror på honom. Så det handlar ju om att koppla ihop den här frälsningen och livet med honom, eller att ta emot honom, med helgelse. Att han får göra sitt verk. Inte bara födas utan att få växa. Ja, vad bra. Och då tänker jag några grejer så här. Att helighet och helgelse, det handlar om någonting att längta efter. Om inte du längtar efter det, men låt det få bli en bön kanske. Eller få bli en strävan. Helighet och helgelse handlar om någonting som vi tillåter. Och helgelse handlar om att, det är också något vi behöver fråga oss och checka av med oss själv. Händer det verkligen något? Sker det någonting nu eller är jag på samma punkt som jag var på för 2 år sedan? Är jag på samma punkt som när jag blev frälst jag var 11 år på ett scoutläger? Är jag kvar där? En liten bebis i min tro. Nej, jag hoppas jag har gått vidare. Och växer dag för dag för dag, år för år. Jag kan ta nästa bild. Och det är också någonting att förstå att Gud säger att vi ska vara den helige andes tempel. Vi är liksom en plats för hans helighet. Vi är en plats som han vill ta sin boning i. Han vill bo i oss. Det är inte längre ett tempel som Israels folk som gick och måste vara liksom rituellt och moraliskt rena för att gå in i templet. Utan vårt templet är mitt i att flytta till våra liv. Och det är också någonting att ta uthållighet i. Helgelse eller att bli liksom mer lik Jesus. Det sker inte så här. Utan det sker över ett liv. Det sker när vi dag efter dag, månad efter månad, år efter år har en bön. Och inte bara en bön, för det är inte bara en andlig grej. Utan också i det praktiska, i hur vi lever, i hur vi riktar våra liv. I vem vi, hur vi talar om oss själva, om andra, om Gud. Vad vi ber till honom om, vad vi hoppas på, vad vi längtar efter. Vi behöver vara uthålliga i det. Och någonting att sträva efter. Vi kommer in på de här helt kort nu vad de betyder. Men jag tänker att de ramar in någonting av den här helighetsprocessen. Av att bli lite mer lik Jesus. Och det är inte att bli lite präktigare och säga att vi lyckas med det här. Och nu har jag min sann blivit mer lik honom. Nej, nej, nej. Gud, du måste få göra ditt verk. Så frågan blir, vad är det som formas i oss? För det händer inte av sig själv. Men det är en samverkan med Gud själv, med mig och den heliga ande i mig. Och så står det i andra Korintherbrevet. Men vad har Guds tempel med avgudar att göra? Vi är tempel åt den levande guden. Och i andra Korintherbrevet lite senare står det, kära vänner, dessa löften har vi. Så låt oss därför rena oss från allt som förorenar kropp eller ande och i Guds fruktan fullfölja vår helgelse. Ja, vad betyder det? Jag funderar på det en stund. Det är ett löfte vi har och det är Gud som ska göra det. Så låt oss därför. Och jag tänker att helgelse det är en slags slow motion process i våra liv. Att någonting får växa långsamt men ganska stabilt. Det finns liksom ingen snabbmatskultur i den här. Utan när Gud formar oss så sker det inte bara över en natt. Han kan frälsa oss på en sekund. Det kan ju ske fantastiska saker så här. Men det här att växa och bli mer lik honom, det sker inte liksom med ett knapptryck. Eller på en millisekund, utan det sker när vi dag för dag vill överlåta oss till honom. Välkomna hans verk i oss. Och det här var ju något som Jesus gick ganska hårt åt när fariseerna började putsa sina utsidor av sina liv. Och det är ganska härligt hårda ord från Jesus. Jag skulle inte vilja vara en farisé här. För han säger så här i Matteus 23 och 23 framåt. Ve er skriftlärda fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Testa det. Ve er skriftlärda fariseer, era hycklare. Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde fariseer, rengör först insidan av bägaren, så blir också utsidan ren. Ve er skriftlärda fariseer, era hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det fina ut, men inuti är de fulla av det dödas ben och all möjlig orenhet. Och så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Några känner igen sig. Jag kan absolut känna igen mig. Det är så mycket lättare på något sätt att se ut som att nu har jag minsann kommit någon vart. Och jag tänker, så fort vi tänker den meningen, den tanken slår oss, så blir vi ju liksom, då är vi ju precis som de här. Tänk om vi skulle börja säga det, så är det här också med mig. Utanpå säger jag kanske rättfärdig ut inför andra människor. Men inuti, kära lilla du, är jag full av hyckleri och ondska. För jag tänker, om vi säger som det är, då låtsas vi inte om någon verklighet som är liksom någon slags luftslott. Utan då har vi ju orsak ännu mer att längta efter helighet som skulle få ta plats i våra liv. Att men Gud, jag behöver någonting annorlunda just nu. Jag vill helst inte bli jätteudda. Jag har också faktiskt testat att vara ganska udda. Typ i min ungdom när jag var kristen. Jag tänkte att då ska man vara udda. Nej, men vi ska vara annorlunda. Och de här orden av Jesus. Det han säger att, vet du vad, alltså ni kan inte se ut som alla andra. Ni kan inte se ut som att ni har allt under kontroll. Utan ni behöver ha det rätt ställt här inne. Och det är någonting som kommer svida betydligt mer än att bara putsa utsidan. Där börjar ett verkligt projekt. Och det är inte bara ni som har hand om det projektet, utan det är ni plus Gud. Men det är absolut ett ödmjukhetsprojekt. För det börjar svida i våra liv när vi är ärliga med hur det faktiskt är. Och så länge vi inte är det, och så länge folk tycker att ja, men ni, oj, wow, du verkar ha allt under kontroll. Och vi vet att vi inte själv har det. Då blir det ganska stort avstånd däremellan. Mellan vem vi är och vem vi faktiskt är. Vem människor tror att vi är och vem vi faktiskt är. Och det här säger jag inte för att vara hård, utan för att det är bara så det är. Vi måste minska det glappet så att Gud framförallt får göra sitt verk i våra liv. För helighet handlar om Guds verk i oss. Och som vi sa i början, att den som är frälst har en rätt ställning, är rättfärdig. Samtidigt som den här pågående processen som Gud vill fortsätta i oss behöver få ta sin plats. Om inte vi tillåter Guds verk att fortsätta i våra liv, då tror jag vi kommer vara lite som de här. Okej, ni putsar utsidan, det ser ut att vara i skick, men inuti är det som fullt av döda ben och full av hyckleri och ondska och allt möjligt. Och så tänker jag så här. Jesus kallar oss och Gud kallar oss. I hans, liksom allt det vi har läst om att vara helig som han är helig. Att vi ska vara annorlunda. Helighetslängtan. Det är att längta efter någonting som är annorlunda. Men det är inte udda. Det är inte konstigt. Det är inte obehagligt. Och det är inte liksom... Det är inget som människor inte förstår sig på. Jag tror att människor idag längtar efter det som är äkta, det som är heligt. Ibland längtar människor utanför kyrkan efter det ännu mer. Men kan vi också vara de som ser till att ställa in liksom vår längtans kompass så att vi också längtar efter helighet? För det finns människor som inte ens vet att vad som finns hos Jesus och som söker efter någonting som är annorlunda än allt annat. Och ett liv med Jesus, det är annorlunda än allt annat. Vi ska inte bli udda, men vi måste våga vara annorlunda. Lägga vårt hopp, vår position i våra liv på ett annorlunda sätt. En gammal klassiker, en bok av Peter Halldorf, står det så här att för att det kristna livet ska ge en djupare tillfredsställelse så måste det bli annorlunda. För att det ska kunna bli annorlunda så måste vi våga öppna våra liv för en helig Gud. En Gud som inger både fruktan och frid. Fruktan när han dränker oss i det ljusflöde som skoningslöst blottar våra kluvna hjärta. Frid när han villkorslöst förlåter och låter sin renhet tränga ända ner i hjärtats djupaste schakt. Det är något ganska vackert i det där. Men för att det ska bli annorlunda så måste vi våga öppna våra liv för en helig Gud. Kanske vi gjorde det en gång Om vi liksom ser oss som kristna och tror att vi ändå har blivit frälsta för att vi har sagt ja till Jesus. Det kanske händer vid ett tillfälle. Men vi behöver fortsätta våga öppna upp våra hjärtan, våra liv. Inte främst för hela vår omvärld, men för Gud. Och det kan bli lite, kanske inte obehagligt, men väldigt, det som är annorlunda och väldigt främmande och väldigt långt från hur vi är, kan ju ibland kännas, ja men just det, främmande. För vi är inte heliga i oss själv, men vi har liksom rätten att komma till en helig Gud på grund av vad Jesus gjorde. Och jag tror vi behöver tillåtas att gå från den här frustrationen över att det är som det är med oss. I all våra svårigheter, vår svaghet, vår synd, våra tillkortakommanden. Och inte bara stanna där och tänka att jag kommer vara så här, så visar jag upp för världen att jag kanske ändå inte är sån. Nej, vi behöver låta den frustrationen över vår situation leda till en förvandling som bara Gud kan göra i våra liv. När vi säger och tillåter och säger till honom, Gud, gör något i mitt liv. Helighet, som vi sa, det är något att längta efter. Det är något att tillåta. Det är något att fråga sig, händer det här i mitt liv? Det är något att förstå, vi är tempel. Och det är något att ha uthållighet i. Och något att sträva efter. Det står i Hebreerbrevet att sträva efter att leva i frid med alla människor. Och efter helgelse. Sträva efter att leva i frid med alla människor. Och efter helgelse. För utan helgelse får ingen se Herren. Och sen står det vidare att se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får börja växa och vålla skada och förstöra livet för många. Wow, jag tänker det går tillbaka till det vi läste, att må fridens Gud bevara, fridens Gud själv helga er helt och fullt. Gud är inte någon halvleksgud eller halvlivsgud. Utan det han gör är helt och fullt. Och det är underbart. Och det är inte obehagligt, men det kan ju kännas lite annorlunda. För att Gud är ju ganska annorlunda. Yes, vi kan ställa oss upp tillsammans. Så ska vi. Det finns förbön här riktigt strax. Men jag vill bjuda fram dig, eller bjuda in dig, du som vill välkomna Jesus i ditt liv. Där vi pratar om det första, frälsningen. Att bli rättfärdiggjord. Och för det andra, du som längtar efter helgelse. Att den helige ande får göra ett verk, fortsätta en process i dig. Kanske där stagnerar, kanske där stannar vi att du en gång sa ja till Jesus och sen visste du inte vad fortsättningen skulle bli. Och ifall det är du, så bara jag vill uppmuntra dig att be tillsammans med någon. Kom till förbön, vi har förberedare på plats strax. Men innan det så vill jag bara be för oss allihop, och så ska vi också inkludera de som skriver studentskrivningar här så småningom. Jag har förstått det där ännu nu i veckan. Började nu. Och för de behov vi har. Så Jesus, jag tackar dig för att vi får komma inför dig, och var och en har olika behov. Vi står på olika liksom i förhållande till dig på olika ställen. Någon längtar efter att få bli berörd av dig för första gången och få en ny start och få bli född på nytt. Få sina synder förlåtna och börja ett nytt liv med dig. Och någon längtar efter att få bara se din process och ditt verk äga rum på riktigt. Fader, vi ber för, vi välsignar varandra. Vi tackar dig Gud för att du är helig Gud som längtar efter oss. Som kom ner för var och en, för varje människa. Du välsignar varandra. Vi tackar dig Gud för att du vill möta oss och du vill fortsätta det verk som du har påbörjat. Och så vill vi välsigna den här veckan de abiturienter som skriver student. Och alla som går in i nya utmaningar den här veckan, eller som har utmaningar på jobb eller vad det än är. Tack Gud för att du är med din helighet och med din närvaro, så du är med var och en där de går fram. Låt det gå väl för dem som möter utmaningar, för dem som känner stress. Tack Gud för att du är hela livets Gud. Du är en Gud som helt och fullt vill möta oss i vår ande, kropp och själ. Helga oss helt och fullt. Tack Gud för att du gör ditt verk och för att vi får vara bara ödmjuka inför det här. Att jag själv är inte mycket vi kan göra, men med dig kan vi göra väldigt mycket. Och du kan få göra ditt verk på djupet i våra liv om vi tillåter det. I ditt namn ber vi. Amen.